Farlig midsommar av Tove Jansson, återberättad av Jolin Slotte och uppläst av mig, Mark Levengård. I den här berättelsen får ni träffa Mumintrollet och Snorkfröken, Muminmamman, Mymlan, Lilla My, Muminpappan, Misan, Snusmumriken, Filifjonkan, Emma samt Homsan. Första kapitlet, om en barkbåt och ett eldsprutande berg. Muminmamman satt på Muminhusets trappa och byggde en båt av bark. Hon suckade lyckligt. Mymlan satt bredvid och såg på hur mamman fäste seglen med knappnålar i olika färger. Vem ska få båten? Frågade Mymlan. Mumintrollet, svarade Mumimamman. Hon sökte efter ett lämpligt rep till ankaret i sin sykori.
Knuffas inte!
Skrek en mycket liten röst ur korgen. Kära Mymlan, sa Mumimamman, nu är din lilla syster i min korg igen. Hon kommer att sticka sig på nålarna.
Lilla My, kom genast fram,
sa Mymlan hotfullt. Hon försökte peta fram sin syster ur korgen. Men Lilla My kröp bara längre in. Hon försvann i ett trassel av garn.
Får jag klippa sönder nystanet?
Skrek Lilla My ur korgen. Varsågod, sa Muminmamman. Muminmamman beundrade barkbåten som hon gjort åt Mumintrollet. Då kom lite svart sot dalande och landade på segelbåten. Strax kom en ny sotflaga flygande. Den landade på mammans nos. Muminmamman reste sig och suckade. Det är så förärligt med det här eldsprutande berget, sa Muminmamman.
Eldsprutande berg?
Lilla My stack upp huvudet ur korgen. Ja, det är ett berg här i närheten som börjat spruta eld och sot. Det hade inte gjort sig när jag gifte mig, förklarade Muminmamman.
Alltihop brinner upp och alla deras hus och trädgårdar och småsyskon och deras leksaker,
skrek Lilla My glatt. Dumheter, sa mamma vänligt och viftade bort lite sot. Nära Muminhuset låg en damm. Växterna runt dammen var fulla av småkryp. Sländor och vattenspindlar vilade på bladen. Djupt nere i det bruna vattnet blänkte grodans ögon. Mumintrollet låg hoprullad på sin vanliga plats vid dammen. Han lyssnade till det sömniga surrandet av bin. Båten är till mig, tänkte Mumintrollet. Den måste vara till mig. Mamma gör alltid sommarens första barkbåt till den hon tycker mest om. I samma stund frasade gräset och Muminmamman tittade fram. Hej, jag har någonting till dig, sa Muminmamman. Försiktigt satte mamman båten i vattnet. Det är den finaste båt som du någonsin gjort, sa Mumintrollet lyckligt till sin mamma. Mumintrollet och Muminmamman satt bredvid varann i mossan och tittade på båten som seglade tvärs över dammen. I gungstolen på Muminhusets veranda satt Muminpappan. Han lyssnade på Mymlan som ropade på sin syster. Lilla My hade gömt sig igen.
My! My, rysliga barn, var är du? Kom fram så ska jag lugga dig,
skrek Mymlan.
Hör du, Mymlan, om du skriker så där kommer hon aldrig, sa Muminpappan.
Han tog en kakbit från ett fat på bordet och doppade den i gräddkannan. Efter en stund kom Muminmamman till verandan. Hon tittade på bordet. Bordduken var alldeles svart av sot.
Åh, ja, vad det är hett. Och sotigt. Det är så förärligt med eldsprutande berg, sa Muminmamman.
Det var verkligen varmt. Mumintrollet låg kvar vid dammen. Han tittade upp mot himlen. Det är åska i luften, tänkte Mumintrollet sömnigt. Och som alltid när det var något speciellt började han längta efter Snusmumriken. Snusmumriken var Mumintrollets bästa vän. Mumintrollet tyckte förstås också om Snorkfröken, men det var annorlunda. Snorkfröken var en flicka. Snusmumriken var lugn och visste mycket, men pratade inte i onödan. Bara ibland berättade Snusmumriken om sina resor. Mumintrollet sov alltid hela vintern. Det kallades att gå i ide. Alla i Mumminhuset gick i ide när den första snön kom. Men inte Snusmumriken. Snusmumriken vandrade söderut. Han kom tillbaka först på våren när de andra redan vaknat. Den här våren hade Snusmumriken inte kommit till Mumindalen. Mumintrollet hade börjat vänta genast när han vaknade. När snön var borta blev Mumintrollet otålig. Så här länge hade han aldrig behövt vänta. Det hade blivit sommar, men Snusmumriken hade ändå inte kommit. Nu var Mumintrollet orolig. Det fanns morror och poliser. Man kunde frysa ihjäl och falla i sjön. Den stora världen var farlig. Och där gick nu Snusmumriken ensam i sin gamla gröna hatt. Mumintrollet reste sig ur mossan och gick till bron. Han stirrade ledsen ner i vattnet. Då rörde en tass lätt vid hans axel. Mumintrollet hoppade till. Åh, är det bara du? Frågade Mumintrollet. Det var bara Snorkfröken. Ja, har tråkigt. Ska vi leka? Ska vi leka att jag är underbart vacker och att du rövar bort mig? Frågade Snorkfröken. Jag vet inte riktigt om jag är på humör, svarade Mumintrollet. Snorkfröken slokade med öronen. Mumintrollet strök hastigt sin nos mot Snorkfröken och sa att du är underbart vacker, behöver vi inte leka, för det är du redan. Kanske jag rövar bort dig imorgon istället. Dagen gled förbi. Det blev kväll. Men det var fortfarande lika varmt. Den brännande luften var full av svart sot. Alla i Muminfamiljen var trötta i värmen. Mamman hittade på att de kunde sova i trädgården. Hon bäddade åt dem på trevliga ställen. Vid varje sängplats ställde hon en lampa så att det inte skulle kännas ensamt. Mumintrollet och Snorkfröken rullade ihop sig under jasminbuskarna. Men de kunde inte somna. Natten var så tyst på ett kusligt sätt. Det är så hett, klagade Snorkfröken. Jag börjar bara tänka på sorgliga saker. Det är likadant med mig, sa Mumintrollet. Mumintrollet satte sig upp och såg sig omkring. De andra tycktes sova. Lamporna brann lugnt bredvid sängarna. Plötsligt darrade jasminbuskarna häftigt. Såg du? Frågade Snorkfröken. I samma stund föll lampan omkull i gräset och en liten spricka öppnades långsamt i marken. Sprickan blev längre och längre, bredare och bredare. Jord och sand började rasa ner i sprickan. Mumintrollets tandborste föll också rakt ner i jordens mörker.
Den var alldeles ny! Kan du se den?
utbrast mumintrollet. Mumintrollet tittade in i sprickan. Plötsligt slöt sig sprickan lika snabbt som den öppnats och tandborsten försvann in i marken.
Den var alldeles ny,
upprepade mumintrollet.
Men tänk om din svans hade fastnat. Du hade fått sitta här hela ditt liv,
sa snorkfröken. Mumintrollet reste sig hastigt. Kom, vi sover på verandan, sa han. Framför huset såg de muminpappan. Han luktade på luften och lyssnade på ljuden. Det prasslade oroligt i trädgården. Fåglar flög upp. Små fötter sprang över gräset. Lilla My stack fram huvudet ur solrosen bredvid trappan.
Nu brakar det loss,
skrek Lilla My glatt. Lilla My hade rätt. Plötsligt mullrade det under deras fötter och de hörde kastrullerna ramla i köket.
Ska vi äta?
Ropade mumimamman yrvaket.
Nej, kära du, svarade pappan. Det är bara det eldspruttande berget som har vaknat.
Nu hade mymlan också vaknat och alla stod på verandan och tittade. Natten var ljus och de såg långt över trädtopparna. De såg hur det rann lava från det eldspruttande berget.
Tycker du inte att det är lite farligt med ett eldspruttande berg?
Viskade mumintrollet till pappan.
Jo, lite farligt är det nog, svarade pappan.
Mumintrollet nickade förtjust.
Det var då de hörde det stora mullret. Mullret kom från havet. Först som ett litet mumlande, sedan som ett starkare och starkare då. Nu tror jag vi går in, sa mumimamman.
Det var i sista stund. En stor våg kom från havet, genast när de fått sina svansar över tröskeln. Havsvattnet dränkte allt i mumindalen. Muminhuset gungade lite, men stod kvar. Det var ett mycket bra hus. Men vattnet steg högre och högre. Snart trängde det också in i huset och möblerna började flyta omkring. Då gick familjen upp till övervåningen. Där satt de och väntade på att ovädret skulle gå över.
Är det här jordens undergång?
Frågade Lilla My nyfiket.
Allra minst, svarade mymlan. Försök nu bli snäll om du hinner innan det är för sent.
Mamma,
viskade mumintrollet.
Ja, min älskling,
svarade mumimamman.
Jag glömde båten,
sa mumin.
Den finns nog kvar imorgon,
sa muminmamman. Vattnet som sköljde över Mumindalen brusade så skönt och let så hemtrevligt så alla i Muminhuset blev sömniga. En efter en rullade de ihop sig på golvet och somnade. Men innan Muminpappan släckte lampan ställde han väckarklockan på 7. För han var så hemskt nyfiken på hur Mumindalen skulle se ut nästa dag.
Det här blir en annorlunda midsommar, tänkte muminpappan.
Andra kapitlet. Om hur man dyker efter frukost. Äntligen blev det morgon. Vädret var lugnt och vackert. Det eldspruttande berget hade lugnat sig. Bara då och då blåste det ut lite aska. Klockan 7 ringde väckarklockan. Muminfamiljen vaknade genast och alla rusade till fönstret för att titta. Ingenting var som förut. Blommorna och buskarna var borta. Bron
var borta. Hela floden var borta och marken var borta. Istället fanns det vatten överallt. Havet hade stigit och hela Mumindalen låg under vatten. Alla träd växte rakt upp ur vattnet och av vedboden syntes bara taket. Jag tyckte mer om hur det såg ut förut, sa Muminmamman.
Åh, inget morgonkaffe har vi, sa pappan.
Muminpappan hade rätt. Hela första våningen låg under vatten, också köket. Muminmamman undrade om hon kommit ihåg att skruva fast locket på kaffeburken. Annars var kaffet förstört nu. Muminmamman suckade. Ska jag dyka efter kaffe? Frågade Mumintrollet. Du kan aldrig hålla andan så länge, kära barn, sa Muminmamman. Muminpappan tittade på dem. Han försvann in i sitt rum och kom tillbaka med en borr och en såg. Pappan tyckte nog det var lite hemskt att såga sönder sitt eget golv, men samtidigt var det ganska roligt. En liten stund senare var han klar. Han hade sågat ett stort hål i golvet. Muminmamman tittade rakt ner på sitt kök. Genom vattnet kunde hon se spisen och diskbänken på botten, men alla stolar och bord flöt omkring.
Så lustigt, sa Muminmamman och började skratta.
Nu dyker jag i alla fall, sa Mumintrollet. Och så dök han ner i köket. Mumintrollet simmade fram till skafferiet. Han fångade in en limpa, en ask med smör och kaffeburken. Sedan simmade han till ytan.
Nej, men titta, jag hade skruvat på locket, sa Muminmamman förtjust. Kan du få tag i kopparna också?
Muminfamiljen hade aldrig haft en så spännande frukost. De valde ut en stol som ingen tyckte om och gjorde ved av den. Socker hittade Mumintrollet tyvärr inte, men istället fick han tag i sirap. De åt med god aptit.
Jag diskar inte idag, sa Muminmamman glatt när de ätit klart och druckit upp sitt kaffe. Vem vet, kanske jag aldrig mera diskar, fortsatte hon. Men snälla ni, kan vi inte försöka få upp soffan i solen? Då skulle den torka lite.
De hjälptes åt att bära upp soffan på taket och hissade flaggan. Då märkte Muminmamman ett par figurer som satt på taket i vedboden. Hon kände inte igen dem, men tyckte de såg trevliga ut.
God morgon,
ropade Muminmamman glatt.
God morgon, svarade en av figurerna.
Han hette Homsan. Den andra hette Misan. Homsan och Misan hade suttit på vedboden och följt med hur Muminfamiljen bar upp soffan på taket.
Får vi komma på visit? Frågade Homsan. Eller är det för tidigt på morgonen?
Kom med detsamma, svarade mamman. Jag tycker om morgonvisiter.
Homsan och Misan väntade tills ett lagom stort träd kom flytande förbi. Då skuttade de över på trädet och seglade långsamt fram till Muminhuset. De klev in genom ett fönster.
Välkomna, sa Muminpappan till sina gäster. Får jag presentera min fru, min son, Snorkfröken, Mymlan och Lilla My.
Misan, sa Misan. Homsan, sa Homsan.
Ni är fåniga, sa lilla My.
Det är en presentation, sa Mymlan. Nu ska du vara riktigt tyst, för det här är en äkta visit.
Det är ostädat hos oss idag, ursäktade sig Muminmamman.
Och halva huset ligger tyvärr under vatten.
Åh, för all del, sa Misan. Här är vacker utsikt.
Plötsligt hördes ett svagt strilande ljud.
My, sa Mymlan strängt.
Det var inte jag. Det är bara havet som kommer in genom fönstret, sa lilla My.
Lilla My hade alldeles rätt. Vattnet hade börjat stiga igen. Tredje kapitlet. Om hur man bekantar sig med ett spökhus. Vattnet steg och steg. Muminfamiljen och deras nya vänner flyttade sig högre och högre upp på taket. Men snart skulle deras svansar bli blöta. Det var dags att lämna Muminhuset.
Vi kan inte rädda alla möbler. Vi får dem inte med oss, sa Muminpappan.
Kära du, sa mamman, vad gör man med bord utan stolar och stolar utan bord?
Du har rätt, sa pappan.
Buskar och träd flöt förbi huset. Kärror, vagnar, bryggor och staket flöt också förbi. Men ingenting var tillräckligt stort för att Muminfamiljen och deras möbler skulle kunna åka med. Det började bli bråttom. Snart skulle hela huset vara under vatten. Då såg Muminpappan någonting jättestort komma farande. Pappan vände sig mot sin familj.
Jag tror vi klarar oss, sa pappan.
Naturligtvis klarar vi oss, sa Muminmamman. Det är bara skurkar som det går illa för.
Säg inte det, utbrast Homsan. Jag känner skurkar som aldrig är med om någonting farligt.
Så tråkigt de stackarna måste ha det, sa Muminmamman förvånad. Nu hade det jättestora kommit ända fram till Muminhuset. Det såg ut som ett hus, men det var ett konstigt hus med bara tre väggar. Istället för en fjärde vägg fanns en stor öppning. På sidorna om den stora öppningen hängde tjocka röda gardiner. Muminpappan hakade fast sin käpp i gardinsnöret och drog huset närmare.
Är någon hemma? Ropade Muminpappan försiktigt in mot öppningen.
Ingen svarade. Jag hoppas de klarade sig undan översvämningen, sa Muminmamman bekymrat. Det är hemskt att ta deras hem ifrån dem så här.
Älskling, vattnet stiger, sa pappan.
Ja, vi flyttar väl in då, sa mamman. Muminmamman klev över till sitt nya hem. Hon tittade sig omkring. Det var ganska stökigt i det underliga rummet som saknade en vägg.
Var ska vi ställa bordet? Frågade Mumintrollet.
Här, på mitten, sa mamman. Det blev ganska hemtrevligt. Muminmamman blev glad när hennes egna möbler fick plats.
Nu är bara flaggstången kvar av vårt gamla hus, sa Muminpappan.
Det var ett fint hus, sa mamman. Men det här blir nog också bra, Snart kommer det att kännas som vanligt. Men Muminmamman hade fel. Ingenting skulle kännas som vanligt. Det konstiga huset flöt vidare, längre bort från Muminhuset. Ombord fanns Muminmamman, Muminpappan, Mumintrollet, Snorkfröken, Mymlan, Lilla My, Homsan och Misan, ovetande om vart de var på väg. Det blev kväll och mamman dukade för te i sitt nya hem. Hon räknade kopparna på bordet och såg att de hade glömt marmeladen. Det var ledsamt, sa mamman. Jag vet att Mumintrollet tycker om marmelad. Hur kunde jag glömma det? Kanske de som bodde här förut också glömde ta sin marmelad med sig. Jag kan försöka hitta deras marmelad, föreslog Homsan. Homsan gav sig iväg. Mitt i rummet fanns en dörr utan väggar runt omkring. Homsan gick in genom dörren och upptäckte att han fortfarande var i samma rum. Förvånad märkte han att dörren dessutom var av papper och att en kakelugn var målad på baksidan. Det är någon som skojar med mig, tänkte Homsan. Men jag tycker inte det är lustigt. En dörr ska gå någonstans och inte vara av papper. Homsan fortsatte leta. Överallt fanns saker som skräpade, men han hittade ingen marmelad.
Vad letar du efter? Frågade Mymlan som plötsligt dök fram ur ett skåp.
Marmelad, svarade Homsan.
Här finns vad som helst, så varför inte marmelad, sa Mymlan. Vi såg en skurk! En skurk som bara väntar på att få slå ihjäl oss allihop, sa Lilla My, som också hoppade fram ur skåpet.
Ta det nu lugnt, sa Homsan.
Homsan gick fram till en liten dörr. Bakom dörren fanns en smal korridor.
Här finns nog skafferiet, sa Homsan.
Homsan, Mymlan och Lilla My klev in och upptäckte flera små dörrar. Mymlan läste på en av dörrarna.
Räck vi sita.
Räck vi sita. Vilket namn på en skurk, sa Mymlan.
Homsan samlade sitt mod och knackade. De väntade, men rekvisita var inte hemma. Då knuffade Mymlan upp dörren. De hade aldrig sett så många saker på en gång. Det fanns hyllor ända upp till taket. Hyllorna var fyllda med allt möjligt. Stora skålar med frukt, leksaker, lampor och blommor, telefoner, hinkar och bössor och askar och klockor och... Homsan letade fortfarande efter marmeladen. Då såg han en burk där det stod sylt.
Kanske sylt går lika bra, sa han.
Men det är ju inte en riktig syltburk. Den är ju gjord av gips. Och titta här, sa Mymlan och tog ett äpple och bet i det. Det här äpplet är av trä, sa hon.
Lilla My skrattade, men Homsan blev orolig. Allt i rummet var konstigt. I detsamma hörde de en våldsam duns ute i rummet när de lämnat de andra. Homsan och Mymlan tittade skrämda på varandra. De hörde Misan skrika. Homsan ryckte till sig ett svärd och sprang iväg. Korridoren var alldeles mörk. Homsan var rädd, men han måste rädda Misan. Homsan blundade och svängde svärdet framför sig mot den osynliga fienden. Plötsligt ritschade det till, som om fienden var av tyg.
Vad har du gjort? Frågade Mymlan.
Dödat rekvisitan, svarade Homsan darrande. Mymlan skrattade och klev genom hålet som Homsan gjort i tyget. På andra sidan stod resten av mummifamiljen och såg förskräckta ut.
Vad håller ni på med? Frågade Mymlan de andra.
Mamma drog i ett snöre och då kom någonting stort ner från taket, sa mumintrollet.
Och plötsligt fanns här ett landskap mitt i rummet, förklarade snorkfräken. Först trodde vi det var riktigt, men sen kom du in genom gräsmattan.
Mymlan vände sig om och tittade. Mycket riktigt, hon såg gröna björkar som speglade sig i en mycket blå sjö.
Voj, voj ändå, sa muminmamman. Jag trodde det var gardinsnöret och så kom allt det här ner. Tänk om någon hade blivit platt. Hittade du någon marmelad?
Nej, svarade Homsan.
Vi får väl dricka teet utan marmelad då, sa mamman. Samtidigt kan vi beundra tavlan. Den är väldigt vacker.
När mumimamman hällde upp teet hörde de någon som skrattade. Det var ett elakt skratt.
Det måste vara någon av dem som bodde här före oss. Varför kommer han inte fram och presenterar sig? Frågade mumimamman.
De väntade länge men ingen kom fram.
Så de satte sig ner och började dricka te.
Då hörde de plötsligt en häftig regnskur mot taket. Eftersom rummet saknade en vägg såg de ändå att solen sken på en klar himmel.
Här är någonting på tok, sa Homsan oroligt.
Åskan började mullra. Vita blixtar fladdrade genom rummet och det brakade och mullrade. Men när de tittade ut sken solen.
Då började golvet plötsligt snurra.
Först gick det sakta. Sedan ökade takten och hela golvet snurrade så fort att det skvalpade över. Bordet och stolarna och hela familjen åkte runt som i en karusell. Snurrandet slutade lika snabbt som det börjat. Plötsligt var allt stilla igen.
Vad världen är underlig, sa mumimamman.
Det var inte på riktigt. Det fanns inga moln och blixten slog ner men inget gick sönder, sa Homsan oroligt.
Men det är ju över nu, sa mumintrollet.
Vi måste vara mycket försiktiga, sa mumipappan. Det här är ett farligt spökhus. Vad som helst kan hända.
Fjärde kapitlet. Om faran av att sova i träd. Det gick några dagar. Familjen började vänja sig vid sitt underliga hus. Muminpappan hade upptäckt ett skafferi under golvet. Det hade runt tak och höll maten kall. Den bästa upptäckten var ändå tavlorna i taket. Tavlorna var stora som väggmålningar och man kunde hissa dem upp och ner. Egentligen skulle allt har varit bra med det nya huset, om det inte varit för de konstiga skratten. Ibland hördes bara fnysningar, men de var nästan lika skrämmande. För ingen såg någonsin den som skrattade och fnös. De kunde bara höra ljuden. Ända tills en kväll, när det var dags att äta middag. Muminmamman hade kokat gröt.
Maten står på bordet, ropade Muminmamman.
Hon tog en tallrik med gröt och ställde den i hörnet. Hon hade börjat göra så eftersom hon tänkte att den som skrattade och fnyste säkert också var hungrig. Alla samlades vid middagsbordet och började äta.
Mamma, sa Mumintrollet och sträckte sig efter sockret. Mamma, tycker du inte...
Mumintrollet avbröt sig och släppte sockerskålen med en duns.
Titta, viskade han. Titta.
Alla vid bordet tittade mot hörnet. Någonting grått och skrynkligt hasade fram, skakade sina morrhår och stirrade argt på dem. Alla vid bordet tittade nyfiket tillbaka.
Jag är Emma och jag vill bara berätta att jag avskyr gröt, sa figuren som visade sig vara en råtta. Det är tredje dagen ni äter gröt, sa Emma.
Det blir välling imorgon, sa Mumimamman försiktigt.
Jag hatar också välling, svarade Emma.
Ska inte Emma sitta ner, sa Mumipappan. Vi trodde att ingen bodde i det här huset och därför...
Huset, avbröt Emma och fnös. Huset, det här är inget hus.
Emma tittade på osten. Hon sträckte snabbt ut tassen och stoppade osten i fickan. Sedan fick hon syn på en bit pannkaka.
Den är vår!
Skrek lilla My, tog ett skutt och satte sig på pannkakan.
Det där var inte fint gjort, sa Mimlan och flyttade undan sin syster, borstade av pannkakan och gömde den under duken.
Snälla Homsan, sa Muminmamman hastigt. Spring och se efter om vi har någonting gott åt Emma i skafferiet.
Skafferiet, utbrast Emma. Skafferiet. Ni tror att sufflörluckan är ett skafferi. Ni tror att scenen är ett vanligt rum, kulisserna är tavlor och att rekvisit är ett namn.
Emma blev alldeles röd i ansiktet.
Ni vet ingenting om teater. Ni vet mindre än ingenting om teater.
Emma fnyste argt, vände sig om och gick med bestämda steg tillbaka till hörnet. Hon drog fram en kvast och började sopa.
Vad är en teater?
Viskade Mumimamman oroligt.
Jag vet inte, svarade Muminpappan. Det verkar som om man borde veta det.
På kvällen hade de redan slutat vara rädda för Emma. Någonting mycket mer spännande hade hänt. Huset, som Emma kallade för teater, hade flutit in i skogen. Det doftade starkt av blommande rönn. Familjen samlades vid golvkanten och tittade på de vackra träden.
Här ska vi stanna över natten, sa Muminpappan.
Muminpappan hittade ett rep och band fast repet i sin käpp.
Käppen kilade han fast i sufflörluckan. Andra änden av repet fäste han i ett träd. Nu skulle de inte flytta iväg under natten.
Låt bli att förstöra sufflörluckan, skrek Emma. Är det här en teater eller en båt?
Det är väl en teater eftersom Emma säger så, svarade mumipappan. Och vi kan kalla skafferiet för sufflörlucka om Emma vill, fortsatte han. Men ingen av dem visste ännu heller vad en teater var eller vad en sufflörlucka var. Mumintrollet stod och tittade upp i det stora trädet. Jag sover uppe i trädet i natt, sa mumintrollet. Jag med, sa snorkfröken genast. Mumintrollet var så glad över sin idé att han började vissla för sig själv. Genast kom Emma farande.
Sluta upp med att vissla,
skrek Emma. Varför det? Frågade mumintrollet.
Det betyder olycka att vissla på teatern, sa Emma med låg röst.
Mumintrollet förstod ingenting. Varför betydde det olycka att vissla på en teater? När det blev läggdags hissade mumimamman upp täcken och dynor i trädet. Sedan gjorde hon i ordning en frukostkorg som mumintrollet och snorkfröken skulle få öppna när de vaknade. På natten hade mamman svårt att sova. Hon låg och lyssnade på vattnet som kluckade under golvet. Hon kände sig orolig. Hon hörde Emma som muttrade för sig själv. Det gick en timme och mamman somnade. Då smög en grå skugga över golvet. Det var Emma. Emma stannade vid skafferiet och drog loss muminpappans käpp. Hon slängde käppen och repet långt ut i vattnet.
Att de ska förstöra sufflörluckan, mumlade Emma för sig själv.
När teatern inte längre var bunden vid trädet började den driva med strömmen igen. Teatern flöt längre och längre bort från trädet där mumintrollet och snorkfröken. Så. Femte kapitlet. Om hur det går när man visslar på teatern. Snorkfröken vaknade av att hon frös. Hon borrade huvudet längre in i dynan och försökte somna om. Men det gick inte. Hon kände att någonting var på tok. Snorkfröken satte sig upp och tittade sig omkring. Hon såg träd och dimma och vatten. Men hon såg ingen teater. Teatern var borta. Snorkfröken ruskade om mumintrollet. Beskydda mig, viskade hon. Snälla, beskydda mig. Är det en ny lek? Frågade mumintrollet sömnigt. Nej, det är riktigt, sa snorkfröken förskräckt. Teatern är borta. De satt länge tätt bredvid varann. Snorkfröken grät sakta. Till slut reste sig mumintrollet och plockade ner frukostkorgen. Nu ska du inte gråta, utan äta, sa mumintrollet. Sedan ska vi klättra vidare, så hittar vi nog de andra igen. Hela dagen klättrade mumintrollet och snorkfröken. De klättrade från träd till träd, men de hittade inte teatern. På kvällen hade de klättrat så långt att de kommit till fast mark, men De hittade inte teatern. Nu var Mumintrollet och Snorkfröken långt hemifrån. Men de visste inte riktigt var. Det var skönt att stå på marken igen och borra ner tassarna i mjuk mossa, men de saknade de andra. Under tiden var det en mycket sorglig dag på teatern som flöt runt som en båt. Muminmamman satt i gungstolen. Hon ville inte äta. Det var mitt fel, sa pappan sorset. Så får du inte säga. Käppen måste ha lossnat, sa mamman. Homsan försökte fundera ut hur olyckan hade gått till. Muminpappan hade ju bundit fast teatern vid trädet och fäst repet med sin käpp. På natten när de sov hade ändå någonting hänt. Käppen hade lossnat och teatern drivit iväg. Homsan undersökte sufflörluckan och hela golvet. Då hittade han en lucka under mattan. Homsan öppnade luckan och tittade ner. Luckan ledde rakt ner i vattnet under huset. Vad gör man med en lucka som leder rakt ut? Homsan funderade, kanske var det för soporna? Eller skulle man kasta ner sina fiender genom luckan? Lilla My kom fram till Homsan. Hon lade sig på magen och stirrade ner i vattnet.
Luckan är nog för fiender, sa Lilla My. För små och stora skurkar.
Hela dagen låg Lilla My och tittade efter skurkar genom luckan i golvet. Inga skurkar syntes till, men strax före middagen skakades hela teatern av en våldsam stöt. Teatern hade gått på grund. Det blev kaos. Alla försökte ta tag i någonting så att de inte skulle falla. Tallrikar och möbler åkte runt. Plötsligt hördes ett skrik.
My! Skrek Mimlan. Var? Var är min syster? Svara!
Men Lilla My kunde inte svara. Hon hade rullat rakt ner genom luckan i golvet, ner i det svarta vattnet. Det hördes ett hemskt kacklande ljud. Det var Emma som skrattade.
Ha! Så går det när man visslar på teatern!
Sjätte kapitlet. Om att göra något förbjudet. Om Lilla My hade varit lite större skulle hon säkert ha drunknat. Men liten som hon var åkte hon lätt som en bubbla genom vattenvirvlarna. Hon flöt upp till ytan som en kork och fördes hastigt vidare med strömmen.
Det här är roligt, sa Lilla My för sig själv.
Bredvid Lilla My flöt Muminmammans sykorg. Lilla My klättrade upp i korgen och fortsatte med strömmen. Det gick fort. Korgen flöt längre och längre bort. En lång stund satt Lilla My och beundrade utsikten. Men sedan blev hon trött och somnade. Och medan Lilla My sov flöt korgen in i viken in mot stranden och in i vassen ända tills den fastnade i gyttjan. Lilla My vaknade inte. Hon vaknade inte ens när ett bekant ansikte lutade sig över korgen och betraktade henne. Kära läsare, förbered dig på en överraskning. Utan att veta någonting om varandra hade Lilla My och Snusmumriken råkat komma till precis samma vik just på midsommarkvällen. Det var Snusmumriken själv i sin gamla gröna hatt som stod på stranden och stirrade på sykorgen.
Vid min hatt, är det inte en liten mymla?
Sa snusmumriken och tog sin pipa ur munnen. Han petade på My med en virknål.
Var inte rädd, sa snusmumriken.
Jag är inte rädd. Jag är inte rädd för någonting, sa My och satte sig upp.
Så bra, sa snusmumriken.
Han krafsade sig bakom örat och suckade. Snusmumriken var ute i viktiga affärer. Han hade hoppats få vara ensam, men det verkade som om hans planer nu måste ändras.
Jaha, sa snusmumriken. Men då kan du säkert hjälpa mig.
Hjälpa mig vad då? Frågade lilla My.
Hjälpa mig att göra något förbjudet, sa snusmumriken hemlighetsfullt.
Snusmumriken hade varit långt borta under vulkanutbrottet och visste ingenting om det som skett i Mumindalen. Snusmumriken trodde att Muminfamiljen satt på sin veranda och firade midsommar. Snart tänkte han gå till Muminhuset. Men först skulle han göra något som han länge längtat efter att få göra. Och eftersom lilla My nu också var här fick hon följa med honom. De gick tills de kom till en park. I parken var det fullt med skyltar om saker som var förbjudna. Skyltarna gjorde snusmumriken arg. Snusmumriken började med att riva ner
rökning förbjuden.
Sedan välte han omkull
förbjudet att sitta i gräset.
Sedan drog han upp
det är förbjudet att skratta och vissla.
Sedan slängde han iväg
förbjudet att hoppa jämfota. Snyggt jobbat, sa lilla My.
Tack, sa snusmumriken.
Sjunde kapitlet om farlighet på midsommarnatten. Samtidigt, i ett litet hus i skogen, satt en ensam filifjonka. Ibland gick hon till fönstret, men snabbt satte hon sig ner igen. På bordet stod tre glas och tre tallrikar, på spisen en pannkaka. Filifjonkan tittade på klockan. Och tårarna rann ner för hennes kinder. Det är inte alltid så lätt att vara en filifjonka. Ibland är det väldigt ensamt. Just då knackade det på dörren. Filifjonkan steg snabbt upp, snöt sig och öppnade. Åh, så hon blev besviken.
Glad midsommar, sa snorkfröken.
Tack, sa filifjonkan förvirrad.
Vi kom bara för att fråga om du sett en teater flyta omkring,
sa mumintrollet.
Teater, upprepade filifjonkan. Nej, det tror jag inte.
Det blev en liten paus.
Ja, då går vi väl igen, sa mumintrollet.
Snorkfröken tittade på det dukade bordet.
Hoppas det blir en trevlig fest, sa hon vänligt.
Då började filifjonkan gråta igen.
Det blir ingen fest. Ingen har ju kommit,
snyftade filifjonkan.
Pannkakan torkar och blommorna vissnar och klockan går och ingen kommer.
Det var ju ledsamt, sa mumintrollet.
Vem är det som inte kommer? Mina släktingar,
Jag skickar inbjudningskort varje midsommar, men de kommer aldrig,
grät Filifjonkan. Kan du inte bjuda oss? Vi är ju här, sa snorkfröken.
Vad säger du?
Frågade Filifjonkan. Man kunde se att Filifjonkan tänkte. Plötsligt lyste hon upp av glädje.
Det kan jag ju! Nu ska jag äntligen få fira midsommar, sa Filifjonkan.
Mumintrollet, snorkfröken och Filifjonkan satte sig vid bordet och åt och drack allt det goda som Filifjonkan lagat. Efter några timmar var de alla tre mätta och belåtna.
Nu ska vi först plocka blommor, sedan ska vi ha en midsommarbrasa, sa Filifjonkan bestämt.
Hon släckte lampan och stoppade tändstickor i fickan. Där ute var himlen ännu ljus. Filifjonkan visste att det fanns fina blommor på stranden, så de gick genom skogen ut på stranden.
Titta, sa snorkfröken. Här är fullt med skyltar på marken. Skyltar där det står om allt som är förbjudet. Men om de är kastade på marken betyder det ju att allt är tillåtet, utropade Filifjonkan. Fantastiskt! Ska vi elda upp alla skyltarna i vår brasa?
Det tyckte Mumintrollet och snorkfräcken var en god idé. Snart brann brasan. Det knastrade fint när förbjudet att gunga och förbjudet att sitta i gräset brann. Tjock rök spred sig över ängarna. Filifjonkan sjöng och dansade. Mumintrollet och snorkfröken tittade in i elden.
Vad tror du att min mamma gör nu? Frågade Mumintrollet.
Festar förstås, sa snorkfröken. Plötsligt hörde de en arg röst bakom ryggen.
Vad håller ni på med? Har ni rivit upp alla skyltar? Eldar ni upp viktiga skyltar? Nu hamnar ni alla tre i fängelset.
Mumintrollet vände sig om och såg en arg hemul i polismössa. Åttonde kapitlet. Om hur man skriver ett skådespel. På teatern visste de ingenting om det som hände. Muminmamman visste inte var Mumintrollet var och Mymlan visste inte var hennes syster var.
Lilla My är van att ta hand om sig själv, sa Mymlan.
Muminmamman tittade ut. Det regnade. Hoppas att de inte blir förkylda, tänkte hon och gick till bordet. Muminmamman rörde sig försiktigt. Sedan de gått på grund var teatern så sned att de varit tvungna att spika fast alla möbler i golvet. Emma sopade som vanligt. Hon klättrade tungt upp för det sluttande golvet med soporna framför sig. När hon hunnit halvvägs åkte alla soporna ner igen. Emma fick börja på nytt.
Är det inte mer praktiskt åt andra hållet? Frågade Mumimamman.
Här ska
ingen komma och lära mig hur man sopar, sa Emma argt. Så här har jag sopat scenen sedan jag var gift med Filip Jonk. Och så här tänker jag sopa tills jag dör.
Var är Emmas man nu då? Frågade mumimamman.
Han är död. Han fick järnridån i huvudet.
Åh, stackars Emma, sa mamman.
Emma krafsade i fickan och fick fram ett gammalt foto.
Så här såg Filip Jonk ut i sin ungdom, sa Emma.
Så stilig han är,
sa mamman.
Och tavlan han har bakom sig känner jag igen.
Den är från Kleopatra, sa Emma.
Vem är Kleopatra? Frågade mamman.
Kleopatra är namnet på pjäsen, sa Emma trött. Hon ställde kvasten ifrån sig.
Nu orkar jag inte mer. Ni vet ingenting om teater, inte det minsta. Mindre än ingenting, sa Emma.
Men kan inte Emma förklara lite för mig?
Frågade mumimamma försiktigt.
Emma tvekade, men beslöt sig för att vara snäll.
Hon satte sig på sängkanten bredvid mumimamman och sa: teater är inte ett hus eller en båt.
Emma tog en bit papper och ritade upp en teater. Teater är det viktigaste i världen, fortsatte Emma. På en teater visar man skådespel som visar publiken hur det kunde vara i världen. Emma förklarade vad allting var och skrev upp det. Alla de andra kom också och tittade.
Så här var det när vi spelade Kleopatra, berättade Emma. Det var fullt med folk i publiken. Ridån gick upp och strålkastan lyste upp Kleopatra.
Var rekvisitan där?
Avbröt Homsan.
Rekvisitan är inte en person, det är alla saker som behövs när man spelar teater, förklarade Emma.
Primadonnan var underbart vacker, fortsatte hon. Primadonnan, frågade Misan.
Ja, den allra viktigaste av alla skådespelare. Den som alltid har den roligaste rollen och får vad hon vill.
Jag vill vara en primadonna, sa Misan. Men jag ska ha en sorglig roll. En roll där man skriker och gråter.
Då får du spela i ett sorgespel, sa Emma. Och dö i sista akten.
Ja, utbrast Misan. Tänk att få vara en helt annan än den man är.
Ska du skådespela för oss nu då? Frågade Homsan.
Jag skådespela för er,
viskade Misan och fick tårar i ögonen.
Då vill jag också vara primadonna, sa Mimlan.
Och vad skulle ni spela då? Frågade Emma.
Muminmamman tittade på pappan.
Du kan säkert skriva ett skådespel om Emma hjälper till. Du har ju skrivit dina memoarer och det är säkert inte svårare att skriva skådespel, sa mumimamman.
Äsch,
Inte kan jag skriva skådespel, sa pappan.
Visst kan du, älskling,
utbrast mamman.
Och vi lär oss allt utantill och alla kommer för att se på oss när vi spelar teater. Och alla berättar om det för sina vänner och till slut får Mumintrollet höra det och hittar hem igen. Alla kommer hem och allt blir bra,
slutade Mumimamman och slog ihop sina tassar av glädje. De tittade på varandra, sedan tittade de på Emma.
Det blir förstås någonting alldeles hemskt, sa Emma.
Men sedan fortsatte hon att ändå förklara för de andra.
Kom ihåg att i ett ordentligt sorgespel ska alla vara släkt med varandra, sa Emma.
Men hur kan de vara så arga på varandra fast de är släkt?
Frågade Mumimamman.
Och kan det inte få sluta bra? Det är så sorgligt när alla dör.
Då är det inget sorgespel, kära du, sa pappan. Någon måste dö i slutet. Helst alla.
Pax för att få dö i slutet,
sa Misan.
Då vill jag också dö i slutet, sa Mymlan.
På kvällen hade Muminpappan skådespelet färdigt. Det skulle vara ett lejon med, hade pappan bestämt. Och Misan skulle dö i slutet. Och Mymlan skulle dö i slutet. Nionde kapitlet. Om generalrepetitioner. De hade övat många gånger på Muminpappans skådespel. Ibland hade det gått bra, men oftast dåligt. Nu var det dags för den sista övningen före premiären. Den övning som kallades för generalrepetition, hade Emma berättat. Alla lampor brann. Framför scenen hängde ridån och utanför guppade båtar med nyfikna figurer. Publiken i båtarna hade väntat hela dagen. Mamma, vad är en generalrepetition? Frågade ett igelkottsbarn sin mamma. Det är när de övar allra sista gången för att vara säkra på att allt är som det ska, förklarade igelkottsmamman. Bakom ridån var de inte alls säkra på att allt var som det skulle vara. Muminpappan satt och skrev om sitt skådespel. Misan grät.
Men vi sa att vi båda ville dö i slutet, sa Mymlan. Varför ska bara Misan bli uppäten av lejonet?
Bra, bra, sa Muminpappan nervöst. Jag ändrar det. Först äter lejonet dig och sedan äter det Misan.
Hur blir det med släktskapen?
Frågade mamman bekymrad.
Igår var Mymlan gift med din bortresta son. Är det Misan som är gift med honom nu? Och är jag hennes mamma?
Jag vill vara gift, sa Mymlan.
De får vara systrar, sa pappan förtvivlad. Mymlan är alltså din sonhustru, jag menar min. Din faster, menar jag.
Det här går inte, sa Homsan. Om Muminmamman är din fru så kan inte din sonhustru vara hennes faster.
Det spelar ingen roll, ropade pappan.
Ta det lugnt, sa Emma. Allt ordnar sig. Ni är bara nervösa.
Snälla Emma, klänningen är för smal för mig, sa Mumimamman. Den går hela tiden upp i ryggen.
Kom nu ihåg, du får inte se glad ut när du kommer in på scenen, sa Emma och försökte fästa klänningen med nålar.
Nej då, jag lovar att se ledsen ut, sa mamman.
Misan läste på sin roll. Plötsligt kastade hon pappret och ropade. Den är för glad. Den passar inte mig.
Tyst, missan, sa Emma strängt. Vi börjar. Är ni klara?
De var inte klara. Men en generalrepetition måste börja någon gång för att kunna ta slut lite senare. Också generalrepetitionen av Muminpappans skådespel började. Och tog slut.
Det hade inte gått som det skulle. De hade glömt sina repliker. Muminmamman hade tappat klänningen. Misan hade snubblat över kanten på scenen och fallit ner i igelkottarnas båt. Alla i publiken hade skrattat och igelkottarna hade hjälpt Misan upp igen. Sedan hade de applåderat högt. Lejonet hade gått av på mitten när de två bevrarna som var utklädda till lejon hade gått åt olika håll. Muminpappan var besviken. Men mamman tröstade honom. Kära du, Emma säger att premiären aldrig går bra om inte generalrepetitionen går dåligt, sa Muminmamman.
Ja, säger hon det, sa pappan lugnad.
I alla fall skrattade de på flera ställen, tillade pappan glatt.
Men Misan gick lite från de andra för att lugna ner sig. De applåderade åt mig, viskade Misan för sig själv. Oh, vad jag är lycklig. Jag kommer alltid att vara så här lycklig.
10:e kapitlet. Om en dramatisk premiär. Nästa morgon skickade de ut inbjudningar. Alla slags fåglar flög runt viken och delade ut inbjudningar till skådespelet. Muminmamman hoppades att Mumintrollet skulle få tag på en inbjudan och hitta tillbaka hem. Lejonbrudarna? Eller släktskapens band? Sorgespel av Muminpappan. Medverkande, Muminmamman, Muminpappan, Mymlan, Misan och Homsan. Mot kvällen samlades båtar vid teatern igen. Det var ännu fler båtar än kvällen innan. I en av båtarna satt en liten bekant mymla i fickan på en lika bekant snusmumrik. Men inget Mumintroll syntes till. Det var en lugn och vacker kväll. Hemulernas frivilliga orkester spelade på en flotte nedanför scenen. När orkestern slutade spela applåderade alla. Det blev alldeles tyst och draperiet öppnades. Ett landskap med klippor öppnades för publiken. På scenen satt mymlan i en vacker klänning.
Jag vill bli kokt om det inte är min syster, viskade lilla my till snusmumriken.
Är du släkt med mymlan? Frågade snusmumriken.
Klart det! Hur skulle vi annars kunna vara systrar? Fnös lilla my.
På scenen kom Muminpappan in från vänster. Han började med att säga något underligt om släktingar och ett lejon. Lilla My hoppade ner i knät på snusmumriken.
Varför är Muminpappan arg på min syster? Han får inte grela på min syster, sa Lilla My.
Tyst, tyst. Det är bara ett skådespel, sa snusmumriken.
Men Lilla My trodde inte snusmumriken. Dessutom visste hon inte riktigt vad ett skådespel var. Så när lejonet kom in på scenen och började jaga mymlan runt i en ring
blev lilla My så förskräckt att hon skrek högt.
Rädda min syster! Slå ihjäl lejonet!
Lilla My hoppade upp på scenen, rusade fram till lejonet och bet det i bakbenet med sina vassa små tänder. Alla i publiken applåderade. Och när lejonet skrek och gick av på mitten applåderade publiken ännu högre. På scenen lyfte Mymlan upp Lilla My och pussade henne på nosen. Alla på scenen blev glada över att få se Lilla My igen. De blev så glada att de glömde spela teater. Muminmamman föreslog istället att de skulle koka kaffe. Hon delade ut kaffekoppar och bjöd upp publiken på scenen. Hemulernas orkester började spela igen och mamman hällde upp kaffe till alla. Muminpappan var glad och Misan lycklig. Premiären hade ändå gått bra, fast den så snabbt var över. Publiken var nöjd och Lilla My hade kommit hem. Också Snusmumriken som de inte sett på länge var där. Men plötsligt hördes en röst som fick Muminmamman att tappa en kopp i golvet.
Mamma!
Ropade någon.
Pappa! Jag kommer hem!
I en båt som närmade sig teatern satt Mumintrollet, Snorkfröken och Filifjonkan. Muminmamman tittade lyckligt på sitt eget Mumintroll.
Mitt Mumintroll kommer,
viskade mamman. Men efter båten med Mumintrollet kom en annan båt.
Ta fast mina fångar! De förstör och bränner upp skyltar och snart bränner de väl upp teatern!
Ropade hemulen i polismössa samtidigt som han rodde. Polisen trodde att pjäsen fortsatte, att Mumintrollet och polisen var skådespelare.
Det här blev ju riktigt fartfyllt nu, sa en igelkott till sin unge.
Mumintrollet och Snorkfröken rodde så snabbt de kunde. De hoppade upp på scenkanten och gömde sig bakom de andra på scenen.
Vänta en stund, det är ett missförstånd. Det var jag som rev ner skyltarna, ropade Snusmumriken till polisen.
Hemulen i polismössa stirrade. Först på Mumintrollet och sedan på Snusmumriken.
Jaha. Då är det väl du som ska i fängelset, sa polisen och rodde fram till teatern.
Polisen klättrade upp på scenen och skulle just fånga in Snusmumriken när scenen började snurra med en förfärlig fart. Polisen snubblade och hatten föll av. Bakom scenen skrattade Emma. Allt gick så snabbt att publiken hade svårt att förstå vad som hände. Snusmumriken hoppade ner från scenen och landade i en av de tomma båtarna. Mumintrollet hoppade efter. Polisen fortsatte snurra runt på scenen. Muminmamman, Muminpappan, Snorkfröken, Mymlan och Lilla My hoppade över i en annan tom båt. Sedan rodde de iväg så snabbt de kunde. Publiken applåderade och skrattade. De förstod att det här var det bästa skådespel de någonsin skulle få se.
Elfte kapitlet. Om att få komma hem igen. Vattnet hade äntligen börjat sjunka. Träden var det första som stack upp och fåglarna hittade sina gamla sovplatser. Mumindalen höll på att bli sig själv igen. Muminmamman, Muminpappan, Mumintrollet, Snorkfröken, Mymlan, Lilla My och Snusmumriken rodde i långsam takt tillbaka mot Muminhuset. De hade lyckats rymma från polisen och var säkra på att han aldrig skulle hitta dem. Homsan, Misan och Filifjonkan hade stannat vid teatern tillsammans med Emma. Misan ville ingenting annat än spela teater. Och Homsan ville gärna jobba med rekvisita. Filifjonkan tyckte det var roligt att inte behöva vara ensam längre. Plötsligt stannade båten som pappan rodde.
Vi sitter fast i gräset, sa mumminpappan. Nu måste vi vada genom vattnet.
Allihop klev ut ur båtarna. Det var svårt att gå, för vattnet nådde dem till midjan. Snusmumriken gick sist.
Jag äter upp din hatt om polisen hittar oss, sa lilla My.
Men snusmumriken bara skakade på huvudet. Hela tiden såg han sig om och lyssnade. Och mycket riktigt. Plötsligt hörde de en gällvissling. Polisen hade hittat dem. Snorkfröken gömde huvudet vid mumintrollets axel. Ingen sa någonting. Det var så hemskt att nästan hinna hem, men ändå bli tagen av polisen.
Nå,
sa polisen och ställde sig framför snusmumriken. Ingen svarade.
Nå,
upprepade polisen. Då klev mumintrollet fram. Snusmumriken har ångrat sig och ber om förlåtelse, sa mumintrollet försiktigt. Just det, sa snorkfröken. Snusmumriken ångrar sig jättemycket. Polisen tittade strängt på snusmumriken.
Stämmer det? Det har jag aldrig, började snusmumriken. Absolut,
avbröt mumipappan.
Jaha, sa polisen. Men skyltarna då? Hur ska vi få tillbaka dem?
Kan han inte sätta upp några skyltar i min trädgård istället? Till exempel, snälla småknytt, lämna lite sallad kvar,
frågade mumimamman.
Sa polisen.
Han funderade en stund medan de andra tittade hoppfullt på honom.
Ja, det går väl lika bra, men gör inte om det, sa polisen strängt.
Nej,
svarade alla i Muminfamiljen lydigt. Polisen lämnade Mumindalen och Muminfamiljen gick hem till sitt hus. Vid trappan stannade de i en lång suck av lättnad. De stod stilla och kände efter hur det var att vara hemma. Allt var som förr. Verandans fina räcke var kvar. Solrosen var kvar. Vattentunnan var kvar. Det var som om ingenting hade hänt. Och som om ingenting farligt någonsin skulle kunna hända.
Du har hört mig, Mark Levengood, läsa Farlig midsommar av Tove Jansson. Utgiven av Lärum förlaget 2019. För inspelningen ansvarade Visuellt ljud.